Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Mina drömmars stad, avsnitt 23 för juli månad 2024. Det här är en podcast om Stockholms lokalpolitik, har jag hört. Och jag heter Kalle. Med mig har jag som vanligt Anna.
Det är jag.
Och Mikael.
Hej, hej.
Har vi något tema på det här avsnittet som är tydligt?
Ett tydligt tema? Nej. Det är mycket olika små saker som vi ska prata om, tror jag. Och sen så, men mot slutet kanske det blir lite mer fokus på bostadsfrågor, förhoppningsvis, är planen. Men sen senast så var jag och Anna i Gävle på ett klimatläger med Allt åt alla Stockholm och Allt åt alla Uppsala och Allt åt alla Göteborg var med.
Och också flera andra.
Och flera andra, många personer. Andra personer, ja. Var där. Men...
Det känns som att det är ett länge sedan nu. Alltså det var ju i början av juni, eller hur?
Mitten av juni.
Mitten av juni, ja. Mm. Det känns så här lite avlägset fortfarande.
Mm.
Eller nu, men jag inte fortfarande.
Ja.
Men det var ju din första klimataktion, alltså den typen av klimataktion.
Åka iväg och göra någonting för, precis. Var typ tälta i flera dagar och
blockera
en industri.
Ha på sig en vit overall.
Precis, det där.
Så sitta nu... länge på asfalt.
Mm.
Att det först liksom
var det bekvämt?
Nej, det var det inte. Men det var inte heller jätte obekvämt. Alltså det var ju ganska chill.
Jag skulle säga att det var en ganska liksom chill.
Ja.
Bekväm asfalt. Bekväm.
Ja.
Ja, alltså asfalten var inte bekväm, men liksom det var en själva...
Det gick lugnt till.
Det gick lugnt liksom, till och var väldigt så... Ja, det var ganska... Vädret var liksom så här lagom. Det var inte så här stekande hett. Utan det var så här.
Mm.
Så man liksom klarade en dag i sittandes på asfalt.
Var ni med och gick vilse på väg till en badstrand? För det har jag hört rykten om.
Ja, det var, ja, det var en kamrat till oss som var alla så här, den här vägen ska vi gå. Och sen så gick folk ut i. Vad fint att det är den liksom historien du har fått höra från.
Ja.
Jo, men det var ju, man blir väldigt äcklig när man tältar i flera. Att
ni gick genom en soptipp också.
Mm, det var en stor sån återvinningscentral, precis som vi traskade in på.
Precis. Men det slutade med att folk badade från en privatbrygga också. Väldigt kaxigt, men...
Nice.
Jag och även Kalle blev lite less och vände om och gick tillbaks för att det tog så lång tid för att bli kallt och sådär.
Ja.
Så vi gick bara runt och var äckliga istället.
Det ingår väl.
Ja, precis. Nej, men det var skoj. För också ge, det var kul för att vi stötte på ändå några poddlyssnare där i Gävle på klimatlägret.
Oj.
Alltså var det några poddlyssnare? Ja. Var det inte bara en?
Nej, men jag pratade med några.
Wow, kul.
Och en sa att den var där för att han hade hört oss prata om det också. Så det är kul det är att höra. Kul.
Du försöker bevisa att det här inte bara är, alltså att vi faktiskt
mobiliserar
folk att göra grejer. Det är inte bara folk som ligger nu och har mysigt i sina hängmattor.
Precis.
Lyssna på det här.
Det här handlar om politik.
Ja.
Nu har vi Botkyrka högst upp här. Ska vi börja med det eller ska vi börja med bad?
Vi är ju redan inne på badandet.
Så det är fan sant.
Mm.
Vi går över raskt till nyhetssvepet här. Först och främst så våran systerpodd Välkommen till Malmö undrade om stockholmare känner att vi bor nära havet, frågetecken. Spontant, hur känner ni? Bor vi nära havet?
Jag har ett svar, men det är inte ett spontant svar. Jag har tänkt ut precis vad jag ska säga.
Okej, okay. Mikael har ett spontant svar.
Ja, men, alltså, jag bor inte så nära havet, känner jag.
Där just jag det här ska komma till, att om man bor i en lite större stad då. Jag förstår att det är svårt för Malmö att förstå det här. Då är det ju, folk kan bo liksom nära eller inte nära för att, beroende på var man bor. Så när jag tänker havet, alltså jag tänker typ så här, ja, Haninge är ju skärgården. De har till och med kommunslogan, inte bara skärgård.
Nej, det ser man.
Nu är jag nöjd att jag fick in en,
bra.
Inte bara skärgård och nazister. Inte bara nazister. Ja. Jag gick in en kommunslogan här. Nöjd med det.
Jag tänker så här att om man är liksom mer så innerstadsstockholmare, alltså man är ju nära vatten väldigt mycket, men man känner ju inte att så här, åh, det här är havet.
Nej, och det luktar ju inte hav heller. Nej. I Stockholm. Nej. Alltså den här saltvatten, död fisklukten.
Precis.
Mm.
Så jag skulle säga nej.
Vad var liksom, är det för att det är någon Stockholmspolitiker som har sagt det? Eller vad var grejen?
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg varför de...
Nej, men det var för att de pratade om badande. Alltså. Och vi ska inte lyssna på den istället om ni vet vad de sa. Det är mycket om en mås.
Ja,
nej, inte en mås, en svan.
Ja, men just det var det här med att Centerpartiet i Malmö skulle gjort något utspel om att man skulle göra deras lilla kanal typ badvänlig eller någonting. Och det var bara lite kul för att även Stockholmscentern har ju senaste månaden liksom gjort ett utspel om att man ska göra liksom badplatser i innerstan mer badvänliga också. Och att liksom det är en sån centerpartistisk kommunstrategi att man ska liksom lansera olika badrelaterade utspel i sina olika städer.
Men alltså, i den artikeln här så står det Centern säger då avskaffa badförbudet i Stockholms innerstad.
Mm.
Är det alltså förbjudet att bada i Stockholm?
Tydligen.
Framförallt tänker Centerpartiet så här, oj, det är förbjudet. Då kan jag inte bada. Det är också så de tänker.
Ja, nej, för jag har ändå badat i Stockholms innerstad.
Det har man ju gjort. Bara för att göra oss lite mer relevanta. Idag när vi spelar in så är det ju val i Frankrike. Och det är också snart OS i Paris.
I år eller nästa
år? I år, nej, i sommar tror jag det faktiskt är.
Det är OS typ hela tiden.
Ja, jag vet. Mm. Och då har man så här satsat 16 miljarder på att man ska rena floden sen. Så att man ska kunna ha liksom simgrenar i floden. Och man verkar misslyckas ganska brutalt. Och att så här, Macron har sagt att han själv ska simma i den.
Jag hoppas.
Och då har folk varit så här, nu ska vi dumpa bajs i den här floden. Så det är väldigt franskt.
Gud, de håller på med bajs.
De håller på. Mm. Okej, okay. Det var ett sidospår.
Hoppas han får salmonella eller
någonting. Okej, okay. Vi kanske är färdigpratade om bad.
Men, apropos bajs.
Ja, just det.
Så ska alla offentliga toaletter i Stockholm rivas.
Snyggt. Bra övergång. Ja, det ska de. Det är någon så här upphandling som går ut så att alla sådana offentliga toaletter ska rivas. Det är inte så mycket mer substans i den nyheten än att...
Ja, fast det är väl bara att det är så himla dumt.
Ja, det är bara dumt.
Att man har upphandlat då att JCD... Nej.
JCDK eller vad fan de heter, något sånt reklambolag.
Det är antingen de eller det andra reklambolaget.
Nej, men det är de.
Det är de, JCD. Ja, men upphandlat då att de tillhandahåller toaletter mot att få reklamyta.
Mm.
Det är kanske en dålig idé att byta reklam mot
typ infrastruktur.
Så att nödvändig infrastruktur.
Mm. Det är dåligt.
Och då blir det extra dumt att så här, vi måste riva alla de här, i alla fall i någon mån fungerande toaletterna.
Mm.
Ja.
Mm.
Det är dåligt, tycker jag. Gör rätt, Anton Fendert.
Allt är hans fel också.
Ja, men det är han har varit ute på Twitter och vevat om det här.
Va?
Ja.
Det känns inte riktigt som hans liksom område. Men
vad är han? Han är
trafik. Alltså, är inte det? De har ju hand om gatuutrymmet och sånt också.
Inte i Stockholms stad. Han är regionpolitiker.
Ja, just det. Så det borde ju vara Stockholms stad.
Det är någon Stockholms
stad. Ja, jag vet inte, men han har i alla fall varit på Twitter och vevat om det här.
Ja. Knas. Ska vi förflytta oss
söderut
till
Hall?
Till Hall?
Ja.
Vi kommer vara ganska mycket söderut väl nu på nyheterna.
Mm. Ja, just det. Men vi hade också...
Ja, vi förflyttade oss lite mindre söderut.
Lite mindre söderut först, kanske.
Till Botkyrka.
Ja.
Ja, Sverige har ju chockats av nyheten att... olika tjänstemän då, eller någon tjänsteman i Botkyrka, de fick pengar från staten för att motverka gängkriminalitet. Liksom jobba förebyggande antagligen då. Och då åkte de på en studieresa. 23 personer åkte till New York då.
Mm.
För de här pengarna som var till för att motverka gängkriminalitet. Och det kostade inte 400 000 kronor. De har behövt betala tillbaka 400 000 kronor. Men då tycker jag kostar det mer, eller? Eller det kanske var allting.
Jag tror det var
400 000. 400 000. Alltså det är ju ganska... Alltså, jag tycker ändå att de borde premieras för sin... Det är ganska billigt ändå, tänker jag.
Kanske.
New York Res, I mean, ja. Det var i alla fall något de gjorde.
20 000, mindre än 20 000 per person.
Ja, det är det. Ja.
Det är ganska billigt.
Inte det, jag vet inte vad det kostar att åka till New York. Du beror på hur länge de var där.
Det är ganska billigt, tror jag. Jag tror flygen är väldigt dyra.
Ja, men tänk också att du ska ha hotell, ja, du ska ha mat.
Mm.
Du ska säkert anlita någon så här inspirationsföreläsare. Mm.
Precis.
Mm. Och sen är det också det att de har alltså, typ fifflat med bokföringen av den här resan för att de har typ fakturerat något konsultbolag och inte riktigt skrivit typ så här. Vi åkte till New York med lite olika så här tillsammans med ungdomar och hängde runt eller vad de gjorde.
Men ändå nice, alltså det tror jag ändå är förebyggande. Om det är så här att tänk att du är en så här lite ungdom på glid och sen så bara samhället bjuder dig på en resa till New York. Om det var det som hände så känns det ändå som att det här kanske
money
kan vara värt
well
pengarna.
Spent.
Tänk hur mycket typ en, tänk hur mycket det kostar samhället med varje person som blir typ skjuter någon. Alltså det kostar samhället så ofantligt mycket pengar. Mm. Jag tror ändå att svenska samhället...
Alltså tänker du att de behövde evakuera de här, alltså att det var familjemedlemmar som riskerade att bli mördade?
Nej,
typ,
nej, bara att typ så här, istället för att samhället hatar dig så kramar samhället dig jättemycket.
Ja, jo, men det är ju så man brukar jobba väl mycket med ungdomar i förorten. Ja, nej, men det var väl det, kanske prioriteringen där att ta 23 personer till New York för 400 000 kronor. Alltså att det kanske hade...
Ja,
alltså min teori är ju bara att de vill leva upp till sin kommunslogan, Botkyrka. För de är ju alltså långt ifrån lagom.
Precis.
Och att de bara ville säga, vi kör på liksom med det här.
Senaste årens
jävla landet
nyheter
lagom,
från, från Botkyrka har ju varit långt ifrån lagom.
Nej, men de är ett bra skandaler. Jobb får man ändå säga med det. Men det var väl det. De säger att de ångrar inte resan. De ångrar, men de ångrar att de fifflade lite där med bokföringen.
Ja, men det håller jag med. Jag håller med dem om det. Att det var dåligt att fiffla med bokföringen. Men spontant utifrån... Alltså, så här 400 000 kronor för oss vanliga dödliga är ju det svin mycket pengar.
Mm.
Men tänk på att det är typ en halvtidstjänst per år. Alltså det är jättelite pengar när du pratar som en kommun.
Alltså i budgettermer så är det ganska lite.
Fast alltså, om det är en halvtidstjänst per år, då hade de ju kunnat ha en person anställd på halvtid typ, för att jobba med att motverka gängkriminalitet då, eller?
Jo, absolut.
Istället för att åka, eller vad?
Men om det var så att de tog med några ungdomar på det här, vilket det verkar som.
Ja.
Alltså om det var så, tjänstemännen åker på en resa bara för att, då hade jag ju tyckt att det var skräp. Men om det var några ungdomar som fick en gratis resa till New York, då tycker jag tycker det är väl spenderade skattepengar.
Bra att vi har
Anna är skeptisk.
Ja, jag tycker det är så när det är så här, nu ska vi åka med den här skolklassen till Grönland och då kommer de förstå kanske klimatförändringar eller något. Alltså sånt där, eller så här, vi ska ta en skolklass till Auschwitz för att de ska...
Ja, det är ändå mer.
Och jag vet inte om de kommer bli mindre... Ja, men det är en punktinsatssats liksom på något sätt.
Mm.
Ja, men det är...
Jag vill se en uppföljande studie om 20 år.
Precis,
hur mycket pengar sparade samlat på den här bjudresan.
Mm. Mycket bra.
Ja, jag har inte varit i New York så jag vet inte. Det kanske är en life-changing experience. Ja, och att man blir mer laglydig framförallt av att vara där.
Ja, det är så sjukt mycket poliser. Det är det jag har hört av de som var där.
Mm.
Alltså att det är typ en polis per gathörn.
Mm. Mm. Jag har varit där en gång. Men det var ganska länge sedan. Minns inte poliserna. Jag minns att jag skulle ha Palestina-sjal på mig när jag gick igenom flygkontroll. Jag var typ 14 eller någonting.
Blev du tagen för
slumpmässig
kontroll?
Nej, jag blev nog inte det.
Nej, du var tillräckligt vit.
Ja, jag var tillräckligt vit faktiskt. Mm. Men okej, okay. Mer söderut.
Vi fortsätter söderut i det här jättestora...
Vi borde ha fler jinglar.
Nej, men jag skulle sjunga på spåret låt.
Ja, ja.
Vart är vi på väg?
Mm.
Det har samma namn som mig. Dit är
just det.
Precis. Jag funderade på det om du hade en särskild... Du kände särskilt starkt för den nyheten på grund av ditt efternamn.
Ja, men lite. Mm. Det är alltid... Nej, men alltså det är inga... Det är nog inte unikt. Men det var bara jättemycket SVT om det att Hall då, som är ett fängelse som ligger utanför Södertälje, är då helt och hållet dubbelbelagt nu, och det leder till massa problem med bråk och våld och hot. Och att alla tycker att det suger, och alla liksom på så här fängelseprästen sa, ja men det här kommer ju leda till att folk inte kommer liksom rehabiliteras ordentligt. Och han som var fängelsechef sa ju också det, att så här, ja, det kommer försvåra vårt arbete, ungefär så. Och facket sa att det är stora arbetsmiljöproblem som följd av det också, med hot och våld mot personal. Och det är inte unikt här, men det är ju tecken på liksom att en ganska märklig, ja, jag ska inte dra någon jättelång harang om det, men det är tecken på att det finns ingen, det är tecken på väldigt bristfällig planering från makthavarnas sida, eller långsiktighet har man inte, alltså att man har tänkt på att nu har vi ändrat massa lagar som gör att jättemycket mer människor lagförs. Och ofta på mycket, mycket med mycket, mycket högre straff än för bara några år sedan. Och det kanske är nödvändigt, alltså man kan diskutera för eller emot, så det kanske är bra att till exempel att det är 2 års fängelse för olaga vapeninnehav, för att det kanske minskar mängden vapen, alltså man kan diskutera för eller emot, så det är inte, men liksom att man inte har tänkt då att vi ska ha 1 miljon mer poliser och vi ska ha jättemycket högre straff, och sen har man inte då sett till att det finns nog fängelseplatser, för att problemet blir ju att man omvandlar fängelserna från, och det här är också en syn, liksom vilken syn man har på fängelse, men om man tänker att, ja, nu låter jag som en sossa här, men det får ni leva med, men om man tänker att, man kan ju tänka att det finns 2 syn på fängelse, det finns liksom en förmodern syn, nu sitter vi på K här, där målet med fängelse är straff. Målet är att straffa dig på något sätt. Och sen finns en modern syn som är att du ska återintegreras i samhället. Och sen Foucault då, han tycker att de är typ lika dåliga. Eller kanske att det är lite värre med återintegrering i samhället. Men oavsett vad man tycker om det, så är det ganska tydligt att här ser vi en ändring i kriminalpolitiken, när man återgår till en tidigare modell där fokus är på straff. För att om man omöjliggör rehabilitering, vilket den här dubbelbeläggningen bland annat gör, så kommer det ju, då blir ju syftet med att ha någon i fängelse bara att straffa dem. Och sen kommer de ut, och sen kommer de, ja, man kan ju diskutera det här fram och tillbaka, men jag bara tycker det visar på att ett stort problem liksom, att folk inte planerar, eller politiker har inte planerat för att om vi gör A så kommer B hända, och då måste vi göra C, utan det är så här, ja men det är coolt att höja straffen, då måste vi höja straffen jättemycket. Och sen ska vi ha 1 miljon poliser. Alltså, och sen, och först nu då, liksom, vad blir det? Ja, men 10 år efter den här skiftet skedde i svensk politik. Först nu börjar man tänka, ah shit, vi måste bygga ut fängelserna. Men det är som en, det måste ni ha börjat, det här borde ni ha börjat med 2015, när ni gjorde det här, började med den här omläggningen av kriminalpolitiken. Ja, det var Mikaels sosse här.
Visst, är det en grej de har, som högern har föreslagit, är väl så här, alltså, jag tror att de har föreslagit att så här, man ska skicka folk utomlands till fängelser. Alltså inte så att bygga ut själva, men bara så här, vi kan skicka dem på ett plan till det här landet, typ, och betala för att de ska vara fängelser där.
Ja, det är något som har diskuterats i alla fall. Alltså, jag vet inte hur det känns som ett sånt utspel, mer än att det är någonting som realistiskt kan genomföras, typ.
Nej, precis.
Också om man tänker på samma sak med anhöriga, typ, kommer inte kunna hälsa på såna grejer. Alltså,
nej, och det är väl samma sak med såna här, när de börjar prata om typ privata fängelser och såna saker.
Ja, alltså jag tror ju tyvärr att lösningen på det här problemet kommer vara privata fängelser. Det är så man kommer lösa den här utmaningen.
Det känns...
Jag är pessimistisk. Men jag skulle säga att det förslaget kommer komma. Nu vet man inte om den här regeringen kommer sitta kvar. En socialregering skulle nog inte göra det. Men den här regeringen tror jag inte skulle se några större problem med privata fängelser. Det finns ju redan regerings, inte liksom inte ministrar och så, men andra representanter för regeringspartierna som har föreslagit det.
Ja.
Och det kommer vara olika sådana liksom, för detta politiker som sitter i företagen också.
Ja, ja, det
som är andra sådana.
Såklart, såklart.
Det känns sjukt att kalla det välfärdsföretag när det är fängelse.
Ja, ja. Det är väl också alltså just med dubbelbeläggningsgrejen så alltså också att häktarna blir, alltså att folk sitter ju bara häktarna då i, så här,
ja,
i orimligt liksom lång tid, vilket också är en så här jättedålig.
Ja, och våra häkten brukar ju regelbundet kritiseras för att de bryter mot så här mänskliga rättigheter.
Ja, men precis. Så att, ja. Men jag tänker, jag vet inte, det där med, alltså jag tänker att det är också, det är väl i linje med ändå så den ideologiska skiftningen att just gå mot att mer straff, att straffa, alltså kriminalvården handlar om straff och inte om rehabilitering.
Det är så här det går när alla kriminologer blir tvungna att läsa Foucault.
Just det, ja, precis.
Då bara, ja, men då är det nog bättre med straff.
Det är som med Dark the Less.
Ja.
Ja, okej. Okay.
Och sen, ja, lite på samma tema då. Det har varit massa skjutningar som vanligt. Och i flera av dem så har det varit barn som har skjutit. Alltså personer under 15 år.
Mm.
Och det är hemskt. Men sen då så, och då har man inrättat, jag vet inte om det är den första, men det är ganska tidig så här så kallad säkerhetszon eller visitationszon i då ett område i Södertälje. Och då lovar då polisen att de inte ska godtyckligt visitera personer. Men det tycker jag, alltså hela syftet med det här är väl att man ska godtyckligt kunna visitera personer. Vilket man i princip redan kan ändå. För att om man har...
Ja, det var en artikel som var bra där det var några, alltså, för det finns några typ föräldrar i så, ja, men någon förort, så här, föräldragrupp som har varit emot det här och typ kampanjat mot det. Och de hade liksom något av deras barn hade varit så här på väg till fotbollsträningen från så här hem till genom centrum till fotbollsplanen liksom. Och de hade blivit stoppade 3 gånger.
Mm.
På en promenad liksom. Av olika poliser.
Ja.
Och det är bara så här. Vad är, det här kan inte. Det här är inte rimligt.
Nej, precis. Men liksom. Ja. Ja, igen. Alltså, där är ju så att man tummar. I behovet av att göra någonting åt. Den här väldigt allvarliga brottsligheten. Som har väldigt förödande konsekvenser för. Samhällen och orter där den sker så är man beredd att tumma på så himla mycket så grundläggande fri- och rättigheter.
Mm.
Att det blir så, ja, men vad är det ni finns till för att försvara? Alltså om man då är liberal, liksom igen, jag tar på mig en sossehatt här, men om man tänker sig att samhället finns till för att upprätthålla vissa så grundläggande fri- och rättigheter, det är en del av statens syfte. Och sen går det en annan del av stat. Du lär dig i skolan. Så är det, i Sverige har vi mänskliga rättigheter. Och sen men sen så blir du stoppad 3 gånger på väg till fotbollträningen. Vilka signaler skickar det liksom? Så det var mest, ja. Jag har ingen jätteåsikt mer än att jag tror, ja.
Det är lite sjukt att växa upp så. Mm.
Ja, det blir inte så bra, tror jag.
Nej. Det vi ska prata om är sovjetisk fördelningspolitik och ett socialistiskt system som belönar misslyckanden. Det är nämligen det kommunala utjämningssystemet som har varit under utredning och det har nu lämnats ett förslag till regeringen om att man ska göra det, göra om det lite så att några kommuner betalar in lite mer till det här systemet och fler kommuner får ut pengar för helt enkelt jämna ut skatte, alltså ja, det handlar ju om att jämna ut skattebördan för och att kunna liksom den kommunalskatten ska liksom fördelas lite jämnare över landet så att man ska kunna erbjuda likvärdig välfärd och så vidare. Och jag tror faktiskt att återigen så har tidigare våran systerpodd i Malmö pratat ganska länge och förklarat det här lite mer ingående i ett avsnitt. Alltså om hur det fungerar själva systemet. Mm. Så det kan man lyssna på. Jag tänkte mer prata om det nya förslaget då som kommer innebära att 12 kommuner föreslås betala in till liksom den här potten som sedan fördelas till övriga 278 kommuner. Och 9 av de här 12 kommunerna ligger då i Stockholms län. Ja, men många Stockholmspolitiker är ganska, har varit så här kritiska.
Bland annat för att det är kommunism.
Bland annat för att det är kommunism då. Lidingö vill inte betala för andra kommuners misslyckanden och så vidare. Men även tror jag sossarna i Stockholm tycker att det är lite drygt. Men ja, en kul grej med det här är att det, alltså, de som har gjort den här utredningen, jag tror kanske att, jag vet inte om, alltså, om den tillsattes av den här regeringen eller inte. Alltså det är en ganska, den är ju ganska, alltså förslaget som de har lagt fram är ju kanske inte riktigt vad den här regeringen egentligen vill driva för politik, tänker jag. Så att civilminister...
Det var det som gjorde mig lite förvånad, men det kan vara det att det är...
Ja, det kan ju vara att en utredning som tillsattes tidigare, eller så är det så att de har tillsatt en utredning men inte fått de svaren, de rekommendationer som de egentligen ville ha. Så kan det också vara. Men ja, så civilminister Erik Slottner från KD var väldigt tydlig på den här presskonferensen med att det här är inte vad regeringen har tagit ställning till än, utan det är bara ett förslag. Vi ska kolla på det. Så, ja.
Det säger väl en del om var regeringens väljarbas finns. Att den finns till stor del i just de här kommunerna.
Ja, precis.
Alltså med undantag av Stockholm stad så är ju alla de andra kommunerna i Stockholm ganska utpräglade borgarkommuner.
Ja, alltså av de här rikare, ja.
Ja. Och även när man kollar det i resten av landet, de tre andra, är ju också såna här liksom moderatkommuner. Rika kommuner. Men jag tror liksom, eller jag tänker mycket, när man läser lite så pratar de väldigt mycket om Eda då, i Värmland. Som jag tror det är liksom en av Sveriges fattigaste kommuner. Men de kommer ta emot mest stöd.
Okay.
Och om man tittar liksom på, jag som ändå har varit ganska mycket i Eda, av förklarliga skäl. Alltså det behövs verkligen. För det är, alltså, det är som att vara i en failed state. Alltså det är... alltså det är bara misär alltihopa. Jag tänker också att det som jag tror också de välkomna till Malmö pratade lite om, att det är ju faktiskt så att det här kommunala utjämningssystemet också i sin tur gynnar betalningskommunerna på längre sikt. Eftersom det är massa personer i då resten av hela Sverige som de går i skola där. De går i dagis där, de kanske flyttar dit när de blir äldre igen, men under sina produktiva år så bor de
i storstadsregioner. Ja.
Och liksom då har man fått väldigt, det är fortfarande så att deras så kallade hemkommun, jag gör tecken i luften som att ni ser, att deras så kallade hemkommun har ju fortfarande betalat merparten av den liksom humankapitalet. Men sen, det tyckte jag, vad heter hon från Socialdemokraterna?
Karin Wanngård.
Och hon sa ju liksom, hon är ju kanske inte jätteglad för det här heller. Nej. Och det förstår man om man är Stockholmspolitiker, för det är ändå ganska mycket pengar det handlar om. Men hon sa ju också något korrekt, och det är ju att staten borde ju ta en större del av den bördan också.
Ja. Jo, men det är väl det som är den stora grejen, är ju att liksom, det räcker ju inte till, alltså, oavsett som man vrider och vänder på det här systemet, så räcker ju inte det till för att säkra en liksom god, liksom likvärdig välfärd i hela landet liksom, utan
nej, precis. Men sen tänker jag i grunden att någon sorts utjämningssystem behöver vi ha för att demografin ser ut om vi vill då att. Så om man jämför med vårt grannland Norge, som har en utjämningspolitik som är helt sinnessjuk i jämförelse.
Hur funkar den då? Alltså?
Nej, alltså det är bara så att typ om du är på typ glesbygden så betalar man typ inte skatt. Alltså det är så här.
Så det är sant, för det känns som någonting som alla säger.
Att, nej, men det är sant.
Jättemycket, om man kanske pengar från Oslo eller om det är så här oljepengar som ni ger till olika så här små fäbodbruk.
Det är inte perfekt på något system och det har ju skett en stor centraliseringsreform som är väldigt kritiserad. Men i grunden så är det fortfarande så alltså att du får mer i barnbidrag om du bor i vissa kommuner. Eller det är gratis förskola. Alltså det finns ett system för att man vill att hela landet ska kunna leva. Medan i Sverige är det ju fortfarande så att stora delar av landet vittrar bort. Medan storstadsregionerna frodas. Liksom.
Mm. Sen så en annan bara liten sidospår i den här utredningen som har gjorts då. Är ju att man också föreslår att man ska minska de riktade statsbidragen till kommuner.
Mm.
Vilket är bra, tror jag. Riktade statsbidrag alltså typ så här. Ni får till exempel som Botkyrka så här många miljoner för att motverka gängkriminaliteten. Istället för att man bara ger ett allmänt statsbidrag till kommuner och att kommuner själva får budgetera så som de liksom ser behov av. Mm. Vilket tror jag ofta, alltså i alla fall om man lyssnar på kommunpolitikerna så är ju de glada över det här för att de känner ju att så, men vi har ju bättre koll på kanske vart vi ska lägga pengarna än att så här, staten bara dumpar massa miljoner på oss för ett projekt som kanske egentligen inte har så stor relevans för vår kommun just nu liksom, till exempel.
Men dumpar de bara dem? Jag tror att det är också
man måste,
många
typ söka dem
måste
också.
Ansöka om dem och det är också så många som kanske missar att göra det eller att
precis.
Det är också, även om det kräver antagligen resurser att
det gör saker det. Också. Det gör det ju. Så att det blir också en större administrativ börda egentligen för kommuner. Så att ja. Det var det.
Vilka är de här kommunerna som är de stora förlorarna? Det är Lidingö och Täby.
Danderyd, Sollentuna.
Alltså det är så nyheten är liksom.
Just det.
Du vet rubriken. Dessa är de stora förlorarna.
Vällinge. Vad hade det? Partille? Eller någon sån där.
Danderyd för störst negativt utfall. De kommer betala in typ 28 000 kronor per invånare. Det är ändå ganska mycket pengar. Men rätt åt dem. Har de ingen lista bara? Jo, där. Danderyd, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby och Vaxholm.
Ja, det var jag ändå.
Ja.
Sumpan är lite förvånande.
Ja, lite förvånande. Men de har väl en ganska. Det finns ju delar där som kanske är lite bättre.
Precis.
Men,
Lite otippat. Men det kanske.
Men de kanske också har väldigt bra befolkningskurva.
Det är sånt som spelar. Det handlar ju precis det som spelar roll i massa olika saker som så här, närhet till service och sådana saker. Och precis, alltså ålder på befolkningen.
Men vadå, alltså om man är så här, jag trodde det bara var så här har ni jättemycket pengar, men är det att så här, ni har redan närhet till service, då ska ni betala mer?
Nej, men.
Sorry om jag komplicerade saker, jag bara blev förvirrad. Men det kan ju vara bara någon liten regel som gör att de.
Ja, nej, men jag tänker att det är faktorer, alltså en stor faktor tror jag som är ganska avgörande är demografi.
Mm.
Och då är det både liksom befolkningskurvan. Och om den är hållbar eller inte. För jag tänker att utan, alltså det är inte bara i storstaden, men om du tittar på landsbygden till exempel så har du ofta en väldigt hög del av äldre befolkning.
Mm.
Och sen.
Men det är också att avstånd spelar roll. Alltså,
ja, precis. Och också att, ja, precis. För att om du är en pytteliten kommun som Sundbyberg så är ju allt, alltså det är ju billigare. För att du behöver inte ha flera av samma sak som när saker ligger långt ifrån varandra.
Nej, för det är ju väldigt specifikt för Sundbyberg att de har så, alltså det är väldigt tätbebyggt och sen så är allting bara nära.
Ja. Precis. Ja, Gotland är den region som får störst bidrag från inkomstutjämningen. Det kan ju behövas när massa stockholmare snyltar på deras välfärd halva året.
Mm.
Ska vi ta lite av de här SL-grejerna och sen ta bostads. Vad mer? Alltså det är det här på, liksom fortsätta att SL är liksom i en typ ekonomisk kris på grund av att resandet med kollektivtrafik fortfarande är lägre än innan pandemin. Så man får inte in tillräckligt mycket biljettintäkter som man behöver för att liksom nå sina budgetar. Ja, men det är ändå lite intressant att Stockholm liksom verkar vara den stad i Sverige som liksom även efter pandemin där att det har skett ett stort skifte liksom i hur en väldigt stor del av befolkningen jobbar typ. En artikel som jag läste säger att 3 av 4 lönearbetare och studenter i Stockholm säger sig kunna jobba ett par dagar på distans varje vecka. Väldigt hög siffra.
Det kan inte stämma, tror jag.
Du tror inte det kan stämma?
Tror det låter 3 av 4?
3 av 4.
Ja, det låter som att den här gruppen som har rapporterat det här...
Jag tror att det är fake news.
...har väldigt...
Men om man tar med studenter...
Om du tar med studenter och lönearbetare, jag tror att det är, är möjligt alltså.
Men ingen i socialgrupp 3 kan göra det här. Och det är ändå fortfarande typ hälften av den arbetsföra befolkningen.
Ja, intressant. Men jag håller med om att det låter
säkert många, men just att det är 3 av 4 känns som väldigt viktad röstunderlag.
Mm.
För man tänker sig att det är då alltså fler i Stockholm på grund av vilken typ av jobb.
Mm. Alltså det är garanterat fler i Stockholm än vad det är i resten av landet.
Ja, det är inget.
Men
det är säkert jättemycket, men inte 3 av 4.
Alltså då är det är inte heltidsdistans, utan det är distans ett par dagar per vecka.
Jo, men fortfarande.
Ja.
Tänk, alla som jobbar i vården, alla som jobbar på
affärer. Jo, jag vet. Absolut. Men hur som helst så är det ju... Det är förmodligen i alla fall en del av förklaringen varför resandet med kollektivtrafiken fortfarande är lägre än innan pandemin.
Mm, absolut.
Sen så är det ju också det här med att priserna är sjukt höga och till exempel cyklandet har gått upp ganska mycket. Som kanske gör att också skiftat lite hur folk reser. Men så SL-priserna kan vi nog vänta en höjning på igen. Chefen för trafikförvaltningen David Langenholm också då SLs liksom vd. Han säger att priserna på SL-biljetter fortfarande är billiga enligt honom. Han har ju då en lön på några 100 000 i månaden eller någonting.
Så hans magkänsla var
hans att magkänsla, det var billigt. Det här är, folk har nog råd med det här. Men han är ju en liksom verklighetsfrånvänd människa överlag. Så inte så förvånande. Annars i trafiken så har Förbifart Stockholm öppnat för trafik, en del av den i alla fall, nära där Mikael bor tydligen. Mm. Hur känns det?
Alltså, låter... jag kör inte bil.
Ja, men är det mer
bil? Nej, det låter inte mer.
Nej.
Alltså, om något så kan det låta typ mindre för att folk åker mindre på de andra vägarna. Nu ska jag inte låta som att jag tror Förbifarten här, men ändå.
I samma veva här så har Trafikverket fått i uppdrag att man ska granska organiserad brottslighet i deras största projekt som Förbifart Stockholm och Västlänken i Göteborg. Vi pratade ju typ förra avsnittet tror jag om det här med hur mycket typ dynamit och så som har försvunnit från Slussenbygget. Det är ju någonting som med största sannolikhet är ett stort problem inom liksom alla de här enorma infrastrukturprojekten. Ja, vi har sagt det förut.
Men det är mer liksom att alltså arbetslivskriminalitet, att folk inte får lön och sådana saker. Eller är det liksom...
Ja, men jag menar vissa av de företagen är ju också...
Det är så här pengatvättsgrejer.
Organiserade. Alltså, det är inte bara att de är... arbetslivskriminella och lurar arbetare på land, utan de är kriminella på kanske andra sätt också. Mm. Liksom.
Men det har inte stått något om vad liksom, det är? Eller det är bara...
Nej, men en sån där grej som är väl just alltså att det försvinner saker som sprängämnen och sånt till exempel.
Mm.
Vi får se vad som händer med det. Inte så mycket mer att rapportera. Ska vi ta en liten paus och sen så pratar vi om lite bostadsfrågor efter pausen.
Mm. Eh, Ja, nu har vi kommit fram till vårt... Spelar du in?
Ja.
Nu har vi kommit fram till vår... Då börjar jag om. Ja, då har vi kommit fram till vårt lilla bostadsblock, kan man säga. Bostadsavdelningen.
Det blir lite vitsigt.
Block?
För att block på engelska, är som ett kvarter. Eller, typ.
Men jo, det är så att Stockholms stad, de vill tvångsköpa en fastighet i Traneberg.
Var är Traneberg?
Ja, det är på andra sidan Tranebergsbron som du åker över. Om du ska åka hem härifrån så åker du mot Hässelby strand och då åker man över en bro som heter Tranebergsbron.
Jaha.
Alltså vid Alvik, typ. Ja.
Vad har hänt där då? Jo, nej,
i alla fall. I Traneberg då så finns det en hyresvärd som heter Ballo Zachrisson. Ballo Zachrisson 79, så hon är väl gammal också.
Mm.
Ja, hon är ingen trevlig hyresvärd. Hon har Hem och Hyra då, som är den här tidningen för Hyresgästföreningen. De har alltid en svarta listan över landets värsta hyresvärdar. Och sådär.
Mm.
Och hon har varit med på den i över 15 år.
Så jävla kickigt.
Så då vill Stockholms stad då tvångsköpa den här fastigheten. Eller expropriera, som vi kommunister säger.
Mm.
Men ja, lite... Jag tänker att du, Kalle, kan få prata lite om det här tvångsförvaltning och inlösning av fastighet, typ om den här lagen. Mm. För det är nämligen att det finns en sån här lag, att det är möjligt att göra det här, men den används nästan aldrig. Så det är Clara Lindblom då som har varit så här, det här blir historiskt att vi använder den här.
Mm.
Men det här som just då, som Ballo 79 har, så hennes namn är bara så himla kul. Det som hon har hållit på med då, för hon är, dels så har hon, alltså hon underhåller inte lägenheterna, hon tar ut överhyra och sånt. Men det är också det att hon är väldigt liksom, ja, alltså hon har koll på sina hyresgäster, kan man säga. Att hon går runt och antecknar vad de gör. Om de gör något hon inte gillar så hör hon av sig och liksom bara, ni kan inte göra det här. Alltså om hon ser någon röka på balkongen, bara, ni får inte göra det. Mm. För att hos Ballo så får man inte röka på balkongen, man får inte ha husdjur. Hon säger att hon månar om allergiker, att hon har gått någon sån här kurs om också. Att göra det bra för allergiker och så. Mm. Ja. Men så hon är liksom väldigt på hugget, kan man säga. Man får det intrycket i alla fall. Och hyresgästerna säger då att hon trakasserar dem och liksom håller på och så här.
Mm.
Snackar på och hör av sig, ja, vad hon gör.
Ja.
Ja. Och hon har också sagt upp folk på lite så här, alltså från hyresavtalet på godtyckliga grunder och sånt. Ja, men nu då så, nu ska de expropriera Ballos fastigheter.
Mm.
Nice.
Får man göra så här, Kalle, i lagen?
Ja, typ. Det finns liksom två lagar som det här berör. Dels är det då bostadsförvaltningslagen från 1977. Nu kommer jag låta lite juristig, men jag är inte jurist, vill jag bara flagga. Och så att de här fastigheterna som Ballo äger, de är redan under så här tvångsförvaltning sen, alltså ett tag tillbaka, som jag förstår det. Så att Stockholms, är det Stockholmshem eller Stockholms allmännyttan, något av de allmännyttiga bolagen har liksom redan förvaltat de här åt henne i några år. Men det har ändå inte funkat, för att hon verkar vara en jobbig person att ha att göra med. Och då finns det någonting i den här lagen som heter inlösen. Och då står det så här: om en fastighet är ställd under tvångsförvaltning men förhållandena är sådana att en tillfredsställande förvaltning därvid inte kan uppnås, får kommunen lösa fastigheten. Lösa fastigheten betyder ju då att tvångsköpa eller expropriera. Talan om inlösen ska väckas vid mark- och miljödomstolen. I fråga om inlösen gäller i övrigt expropriationslagen. Yes.
Hur lyder den då?
Ja, den är väldigt lång. För att den har ju att göra med allting som staten får i teorin expropriera.
Mm.
Vilket är ganska mycket. Staten kan expropriera i princip vad som helst om man...
Ja, men man har väl gjort det?
Nej, alltså, men jag menar det är liksom...
Jag tror, eller den jag vet var väl att man exproprierade till Kockums, tror jag.
Ja, alltså det jag tror att man exproprierar lite här och där för små saker när det kommer till, alltså, att man behöver komma fram med infrastruktur och sådana saker.
Mm.
Men Alltså det, så det som inte har prövats är ju då den här specifikt det här då som har med bostadsförvaltningslagen att göra. Där har det tror jag funnits ett tidigare fall som inte blev godkänt. Så att ja, det blir spännande att se om Ballos fastigheter kan köpas upp helt och hållet av Stockholms stad. Men så att i exproprieringslagen då så alltså ja, det behöver man inte gå igenom hela, men det handlar ju liksom om så här, till exempel om så här, vi skulle behöva lämna tillbaka mark till ett annat land som vi har, då måste vi ju expropriera all privat egendom som svenska medborgare har på den marken för att vi ska kunna sen lämna tillbaka den till ett annat land till exempel. Det är en sån grej.
Aha. Så när vi skulle lämna tillbaka Skåne, då måste först svenska staden expropriera all Skåne.
Ja. Precis, det är till exempel något som måste ske. Jag tänkte ändå, det finns några grejer som är så kommunrelaterade kring expropriationsändamål som man kan ändå läsa upp. Expropriation får ske för att ge en kommun möjlighet att förfoga över mark eller annat utrymme som är hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning. Inom tätbebyggt område får expropriation ske endast om det med skäl kan antas att marken eller utrymmet inom överskådlig tid kommer att beröras av byggnads- eller anläggningsåtgärd som är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt. Så att den typen av skrivelse handlar ju mycket om att så här, ja, men alltså en kommun kan liksom ta mark i anspråk om det finns liksom en allmännyttig funktion med det på något sätt. Och om man behöver en viss, alltså att man, det kan ju inte vara så här, nu ska vi expropriera det här för att här vill vi bygga en simhall. För att en simhall kan ju byggas på någon annan ställe där. Alltså, det måste ju vara en plats där. På specifikt den här platsen behöver vi någonting som är till allmänhetens bästa i den här kommunen. Liksom. Och det står ett litet hus i vägen. Så till exempel en grej som också är väldigt intressant som är så expropriering i syfte att så här, skydda mot typ naturkatastrofer. Vänta. För det tänker jag är en sån så här, klimatanpassningsexpropriation kanske är framtiden, helt enkelt.
Det kan man tänka sig. Och att de måste nästan typ tvångsevakuera folk också, lite kanske.
Expropriation får ske för att upprätta skydds- eller säkerhetsområde eller bereda utrymme för särskild anordning om området eller anordningen behövs till skydd mot naturhändelse som är menlig från allmän synpunkt. Så till exempel tänkte jag vara så, om man behöver typ ta stora utrymmen i anspråk för att typ motverka översvämningar eller sådana saker, så kanske man skulle kunna behöva expropriera mark. Ja, som sagt, det finns jättemycket olika grejer som man kan expropriera saker för. Har vi något mer om det här?
Nej, men jag tänker väl på vad ska Ballo göra nu liksom? Tänker jag.
Alltså hon får ju förmodligen, om det här går igenom så får hon det förmodligen ganska fett. För att det som sker är ju då att hon kommer ju få pengar till marknadsmässigt pris för den här fastigheten. Så att jag tror att hon kommer leva ganska bra resten av sitt liv.
Fast kommer hon det? Jag pratar inte om pengar, Kalle. Okay. Jag tänker på att man märker ju att de här fastigheterna är ju hennes liv. Liksom. Att hon går runt och antecknar vad alla gör och bara, jaha ja. Nu har Gunnarssons på andra våningen håller på med det här och så typ ska hon på och ringer på och håller på och så här tjatar att liksom, och att hon har gjort det här då i över 15 år har det här varit hennes liksom
mission
grej att dygnet runt trakassera olika personer lite så godtyckligt vräka folk. Ja, för det hade jag tänkt också billigare att kanske bara vänta ut att hon går bort kanske.
Men då kanske det är någon ännu galnare barnbarn som får ta hand om det.
Ja, precis. Ja, nej, men du har helt rätt.
Ballo, jag tänker på dig. Jag hoppas att du hittar en bättre,
mer hälsosam, en
rolig hobby.
Ja. Ja.
Börja så här med Warhammer.
Ja, absolut.
Det är mitt tips.
Sjukt. Ja. Yes. Nästa bostadsnyhet är inte lika
rafflande
eller så kul kanske, jag vet inte. Men så det är lite så här, Socialdemokraterna håller på att så här, lägga om sin migrationspolitik, eller vad man kallar det. De har en sån arbetsgrupp som ska med namnet Ökad samhällsgemenskap genom att vi delar ett gemensamt språk. Mm. Det är arbetsgruppens namn. Inte jättebra namn på en arbetsgrupp.
Nej. Tre av tio.
Va?
Ja.
Ja.
Mm. Och de har då presenterat några förslag på hur man löser bostadssegregationen i Sverige för att få bort utsatta områden. Och då är några av punkterna här. Sätt ett tak för antalet hyresrätter. Gör det lättare att bygga villor och småhus i utsatta områden. Inför ROT-stöd för rustningar av miljonprogrammen. Och ge människor med akademiska meriter förtur i bostadskön. Slutligen, kanske det mest kontroversiella, jag vet inte. Personer som har försörjningsstöd ska inte få flytta in i de utsatta områdena. Och man ska även riva bostäder. Alltså hyresrätter ska rivas. Så den socialdemokratiska arbetsgruppen föreslår att om kraven höjs för att få flytta till de utsatta områdena så ska det samtidigt sänkas i områden som inte är utsatta. Så att det låter ju väldigt drakoniskt det här, och många av de här förslagen är helt puckade. Andra sidan av myntet är ju då att de så här, ja men okej, vi gör det, då ska man ju också då göra det enklare för folk att flytta till andra områden. Är tanken.
Ja. Ja. Nej men ja, vad ska man säga? Alltså det är liksom, men det är ju intressant på ett sätt rent så här idéhistoriskt är det ju, nu märks det att både jag och Kalle har studerat idéhistoria här, men jag har studerat ännu mer idéhistoria.
Du vann.
Topp idéhistoriker.
Ja, nej, så långt ska jag inte gå. Men det är intressant för att liksom, fan vi skiter.
Nej men okay. Nu kör vi. Nej,
men på slutet av 80-talet så tillsattes en utredning som kallas maktutredningen, tror jag den heter. Och den kommer fram till att staten har alldeles för mycket makt över människors liv. Och det är den som sen ligger till grunden för när man genomför de här väldigt drastiska reformerna som valfrihet i välfärden och sådana saker. De motiveras med den utredningen. Den utredningen var, det var inte så att de som skrev den utredningen nödvändigtvis ville ha friskolor.
Nej.
Men det var så den blev använd. Och sen dess har det ju liksom varit mer som regel att idén är att staten ska inte detaljstyra människors liv på samma sätt. I alla fall har det funnits en sån tankegång. Men här ser man ju igen en tanke om att staten absolut ska gå in och detaljstudera och då vissa människors liv, alltså oönskade människors liv, ska detaljstyras. Är väl uppfattningen att personer med försörjningsstöd, personer som är fattiga, personer som har låg utbildning, de är det statens uppgift att hantera på olika sätt. Inte då att ge dem egen makt eller någonting i den stilen, utan de ska dit, de ska flyttas på. Och det är ju ganska, alltså jag gillar ju inte det personligen, så.
Nej.
Men det är ganska intressant rent politiskt eller rent liksom idéhistoriskt att den här har slått åt andra hållet nu.
För jag tänker om man vill ha större demografisk spridning typ, alltså just att motverka segregation i samhället, se till att folk kan liksom bosätta sig lite vad de vill och att man inte liksom hamnar i liksom, ja men segregerade liksom stadsdelar, både liksom på att som väldigt rika personer gör att de själv segregerar sig till väldigt rika områden och så vidare. Då är ju, borde ju det rimligtvis vara så att man ökar allmännyttans bestånd
och där, så, den, inte
där den inte finns.
Precis.
Och kan förmedla lägenheter efter behov liksom på en mycket större geografisk yta, då borde du ju liksom få en bättre spridning liksom också.
Man borde förenkla att bygga 12-våningshus ja. I villaförorter.
Ja, precis.
Hade varit ett mer positivt förslag.
Precis.
Ja. Det verkar ganska kräft att bo i en villaförort i och för sig, ett höghus. Men kanske bättre än att bo i ett så här slummigt område.
Nej, för jag tänker att det man, när man tar det här, för det är lätt, eller jag tänker att många bara, man bara ryggar tillbaks från ett sånt här förslag, för det är så sinnessjukt på många sätt. Men man ska liksom inte, alltså segregering är ett jättestort problem, men segregering är ju inte något som sker i en förort, det är något som sker mellan eller i en stad, alltså som jag nämnt. Och det andra är ju också att många av de här förorterna är ganska nedgångna. Det är dåliga bostäder. Det kanske är så att de här bostäderna bör rivas. I vissa fall liksom. Men problemet är liksom att lösningen är att flytta på de oönskade människorna. Och det känns inte nice.
Nej.
Och också så ge förtur till de med högre utbildning. De med högre utbildning har gissningsvis i genomsnitt högre inkomst, har därmed större chans att komma in på bostadsmarknaden. Varför ska de få förtur? Alltså, nu, det blir helt
bizarrt. Det är jättekonstigt eftersom också...
Eller så är det så här, ja, men varsågod, där kommer någon med typ så här, ja, men 180 högskolepoäng i litteraturvetenskap som jobbar som spärrvakt.
Ja.
Löser problemen med segregationen.
Precis, det är sådana som mig. Jag får flytta trots att jag...
Mikael, känner du dig som en så antisegregerande åtgärd?
I Hässelby.
Ja,
absolut. Ja. Jag höjer säkert genomsnittshögskolepoängen rätt mycket. Så. Absolut. Ja. Men jag vet inte om jag bidrar nu in under övrigt sätt.
Nej. Det finns lite Stockholmskoppling med det här också. För att det har varit lite nyheter i Järfälla kopplat till det här också. Inte direkt till sossarnas liksom, förslag, men samma politiska linje. Liksom. Det var nyligen så sprack det kommunala styret i Järfälla på grund av den här typen av politik. Vänsterpartiet har då samarbetat med Centern och sossarna sen valet. Men då har helt enkelt den här frågan om... försörjningsstöd och att det inte ska räknas som inkomst när man söker bostad i kommunen har blivit det som har spräckt samarbetet, för att ja, Centern har liksom varit på den här linjen i kommunfullmäktige och sagt att så här, folk på försörjningsstöd typ belastar kommunen liksom, eller någonting, så här sjuka grejer, och att då man vill inte ha dit folk som har försörjningsstöd, och därför ska man inte kunna söka bostad i kommunen om det är ens enda inkomst. Det här har ju då vänstern såklart reagerat starkt på. Och sossarna i kommunen i Järfälla då verkar ju också hålla med Vänsterpartiet, men man är också då, man vill inte bryta sitt styre. Det var alltså den 17 juni så i Järfällas kommunfullmäktige så sa Centerpartiet liksom att man skulle stryka då den här delen ur bostadsförsörjningsprogrammet där försörjningsstöd räknas som inkomst. Och motiveringen då var att man liksom inte ska belasta kommunen ekonomiskt. Det vill säga, ja, men man vill liksom helt enkelt inte ha vissa typer av människor i kommunen. Liksom.
Nej, precis.
Har vi några medskick, sommarläsningstips?
Jag tänker så här, när man spelar in på sommaren. Jag gillar att tänka mig vad liksom folk håller på med när de lyssnar på den. Jag tänker att liksom folk sitter liksom i typ solen på balkongen. Och
slumrar till lite till våra sövande röster.
Jag försöker låta extra sövande när
Jag har ju fått klagomål på att vi ibland pratar för långsamt.
Nej, inte klagomål. Det här är vår största förtjänst är att vi är lite så
sega,
lugna.
Ja, okej.
Okay. Jag tror att folk uppskattar det här. Det är därför folk kommer tillbaks. Nästa avsnitt så ska vi nog göra ett temaavsnitt.
Det blir också ett 2-årsjubileum.
För podden?
Ja.
Wow. Ja. Mm. 2-årsjubileum
och därför ska vi ha temaavsnitt.
Därför ska vi ha temaavsnitt. Det blir skoj. Offentlig gemensam samverkan ska vi prata om. Roligt. det är roligare än vad det låter, jag lovar. Men tills dess så hoppas vi att folk får ja, lite sommar, jag vet inte. Man kan också, vad kan man mer göra?
Man kan prenumerera på vår Patreon.
Det kan man göra, Radio Åt Allas Patreon. Man kan också prenumerera på Allt Åt Alla Stockholms nyhetsbrev. Länk i beskrivningen till det här avsnittet. Och om man vill organisera sig politiskt så kan man ju alltid kontakta Allt Åt Alla Stockholm på mail. Ja, det var det för den här gången.
Mm, tack.
Tack, hej då.